445 golfklubbar finns det i Sverige och totalt finns det i de här klubbarna över en halv miljon golfspelare i Konungariket.
445 poäng under en och samma vecka spel gjorde laget Golden State Warriors i den amerikanska basketligan NBA. Det firades med att klubben donerade 44 500 mål mat till behövande familjer i hungersnöd.
Stilfullt. 445 akkrediterade journalister bevakade de sommarolympiska spelen i Stockholm 1912. Ungefär hälften av dem var svenska journalister under den här solskensolympiaden som det ju var. Att jämföra då med antalet akkrediterade till OS i Paris 2024, kommande sommar alltså, det kommer att bli över 20 000. Och du är ju en av dem, Tommy.
Mm. Ja, precis lämnat in det där faktiskt. Och i OS-friidrotten så finns det ju förhoppningar. Vi ska återkomma till det i det här avsnittet, att Sverige ska nå final i en eller ett par löpgrenar. Och det har inte hänt på här sidan sedan Johan Wissman var finalist på 400 meter 2008 i Peking. Wissman, en underskattad stjärna i den svenska friidrottshistorien måste jag säga. Hans svenska rekord är på 44,56.
Okej, ungefär som 44 och en halv sekund och 44,5. Det är ju 445 tiondelar.
Vad så jag tänkte.
Ja. Ja, jag godkänner det med viss tveksamhet får jag väl säga.
Om vi ska få det ännu renare, apropå 400 meter, Tommy Smith. Ni vet han som var på pallen i Mexiko när han vann guld. Black Power-gesten där på prispallen. Hans världsrekord på 400 meter var exakt 44,5. Då man inte räknade hundradelar på den tiden.
Just det. 445 får oss ju också tänka på ishockeyns Triple Gold Club. När kärleksbombades den? Tommy, Simon Sämberg här i sporthuset.
409.
Just det, bra. Guldklubben av spelare i världen som vunnit OS, VM och Stanley Cup snackar vi om då. Triple Gold Club. 30 spelare är vi uppe i nu i hockeyhistorien. En som finns med där, det är Fredrik Modin som vann Stanley Cup med Tampa Bay för 20 år sedan. Och Modin, han spelade 445 matcher för just Tampa. Hans moderklubb förresten, Njurunda SK.
Ska vi avsluta med deras supportersång, Njurunda?
Ja, visste inte att de hade någon, men varför inte?
Vi kan kolla, vi har en timmes resa fram till dess.
I detta avsnitt 445 av Sporthuset.
Med Tommy Åström
och Lasse Granqvist.
To win through in 49.61 when he equaled it. That's the first mark we've been looking for. And also now we'll get the first 200 meter times. Tengela, the Kenyan pacemaker, has gone through at a wild pace. But I think it was clocked around about 23 seconds there. It was so fast the clock never stopped for him. Also for
go ahead!
Ja, det stora genombrottet på alla plan upplever vi just nu när det gäller sporthuset kompisen Andreas Almgren.
Ja, och här är han ju gäst hos Carina Bergfeldt i superpopulära talkshowen som hon har på Sveriges Television. Vad var det för referat han det var ju Filip och Fredrik bland annat som satt där i soffan och applåderade och lyssnade till honom. Vad var det för referat?
Wilson Kipketers världsrekord på 800 meter.
Ja. Och det blev ju alla rätt imponerade över att han bara puff.
Vi kände ju redan till citerade. Det efter hans 9 besök i sporthuset att han är rätt bra på att komma ihåg såna grejer.
Han var här hos oss för någon månad sedan och det vassa då tycker jag var, vilket ju också blev hela avsnittets titel, men det var hans resonemang själv, hans målbild för detta året.
Alltså jag har ju som grej tänkt att jag vill vara med när det ska avgöras. Så att jag tror inte att det är helt liksom otänkbart att när det är liksom varvet kvar så ska jag vara med i tätgruppen.
När det är ett varv kvar på 10 000 meter i Paris. Mm. Och jag tycker det är så otroligt vasst att ha det som målbild. Därför att jag är övertygad om att det kommer att sitta miljoner svenskar framför tv-apparaterna och radioapparaterna möjligen. Och följa och fundera över, har han kräm i benen när det är ett varv kvar med tätkänning. Häftigt!
Och nummer ett som han berättade då, det var ju att ta sig dit.
Och det gjorde han ju med dunder och brak, klang och jubel. Satte ju nytt svenskt rekord på 10 000 meter bana vad är det, sen 80-talet?
Ja, alltså, och han pratade ju om det där loppet, The Ten, som det heter, på 10 km i USA.
Men det var ju många där som skulle springa snabbt just där för att komma och klara kvalgränsen.
Ja, precis. Och det var ju så att han slog alltså det svenska rekordet med över en minut på 10 000 meter. Det svenska rekordet som har stått sig i 35
Johnny
år.
Johnny Danielsson.
Ja, 35 år, en minut. Det är ju, men om vi också tittar på vad han har gjort på senare tid, så är det alltså så här, vi pratade om det när han var gäst hos oss då i avsnittet.
Är det ganska otroligt? Och slå ett 35 år gammalt svenskt rekord med en minut.
Ja, och tittar vi också i historieböckerna i Europa, det gjorde vi ju både när det gäller hans halvmaratontid, hans svenska rekord där, och när det gäller hans 10 km tid, då pratar vi om att han är topp 3 i Europa genom tiderna. Samma här. Ja. Så triss i rekord för Almgren under den här senaste 2 månaders perioden. Och nu har han alltså, och det här har ju aldrig tidigare hänt förstås i den svenska friidrottshistorien, han har svenska rekorden på 1500, 3000, 5000, 10 000 meter halvmaraton och 10 km landsväg. Dessutom 800 meter svensk juniorrekord. Och jag såg här också faktiskt att ingen annan löpare i världshistorien har sprungit under 27 minuter på 10 000 meter. Samtidigt som han har ett personligt rekord på 800 meter. Väldigt korta 800 meter jämfört med 10 000 på 1,45. Så spännviddsmässigt så är Almgren, om vi räknar så, den främsta löparen i världen genom alla tider.
Om vi pratar spännvidd, ja. Vi textade ju varann i samband med det. Vi var ju inte uppe och kollade på natten, men vi textade varann på morgonkulan i det där loppet. Och då skrev du så här: det börjar bli svårt att överblicka Almgrens resultatrader.
Ja, och det är just den här spännvidden att du vet, 800 meter och 10 000 meter, det finns ju ett släktskap, men det är ju inte, det är ju väldigt stor skillnad. Du måste vara oerhört snabb på 800 meter, du behöver vara oerhört uthållig på 10 000. Så det är det som är... men det har varit häftigt att följa hans resa också här i sporthuset. Vi hade ju honom med i avsnitt 201. Det var första gången, det var 5 år sedan. Och sen har han varit med 10. Vi har ju verkligen fått, för då var han ju, då hade han ju haft det så tufft. Och så hela den här vägen. Och nu går ju pilarna till det som händer på Stade France, som du, jag märker att du också taggar igång på, Lasse. Det är alltså, jag kollade upp den exakta klockslaget där till och med. 21:20 fredagen den 2 augusti, då är det final på 10 000 meter. Det är ju så när det gäller 10 000 meter att det är inga försök, utan man går ju direkt till final.
Hur många kan de vara?
Ja, men de brukar ju vara en 25 stycken ungefär.
Men vad sa du? Det var den 2 augusti klockan 21:20 på Stade France. Det har vi ristat in. 10 000 meter final. Skulle han springa 5 000 också, Almgren? Eller? Jag fick aldrig klart för mig hur det var med det där.
Där gäller också att han kvalar in. Och nu har det kommit ett lopp. Det var det vi snackade om, att jag gärna skulle vara speaker. Vi får se om det blir så. 15 maj på Stockholms stadion här. Då behöver man ju kvala in, så får se om jag lyckas bli inblandad i det där på något sätt. Men om han går till OS, då är det ju 5000 meter. Så då ska han då i så fall, jag tror det är 5 dagar senare som försöken är på 5000 meter. Och sen ytterligare 3 dagar senare, sista friidrottsdagen på OS, så är finalen. Så då ska han ju göra de här 3 loppen i så fall inom loppet av 10 dagar.
Jag tänkte uppmuntra Andreas Almgren att hålla sig skadefri, men jag tänker inte ta upp ämnet, jag avstår. Därför att det är så uppenbart att det är spöken där vid lag. Han har ju haft sån otrolig otur med skador, så vi hoppas han klarar sig. Men du, en annan Andreas, va? Kramer. I vår intervjuserie Sporthuset Spotlight, som ju rullar på måndagar. Ena måndagen är det Sporthuset Spotlight med en spännande intervju. Nästa måndag är det en reprisering av kärleksbombning. Och så, ni fattar. Där snackade du med Kramer. Här för leden, hur var träffen?
En annan personlighet än Almgren. Ni vet, Almgren, han bara sprutar ur sig fakta och siffror om sitt idrottande. Kramer är lite mer...
Och olika ekvationer, ja, och precis. Lösningssystem från extremt höga civilingenjörsutbildningar på de största universiteten.
Det var ingen tillfällighet att Almgren var med i avsnitt 314 ju, när han skulle plocka antal decimaler ur pi.
Men, man känner att den ordinarie skolgången som en själv har inte riktigt räcker till när man snackar med Almgren.
Nej, men det som är lika mellan dem, det är att båda går ju imponerande utbildningar. Och det är ju rätt fascinerande att de samtidigt plugga, alltså vi pratar Kramer då på Handelshögskolan.
Ja, och en annan grej jag reagerar för med Andreas Kramer, det var ju att han har ju ingen pröjs, alltså han har ju ingen lön ifrån någon friidrottsklubb eller från något förbund eller någonting. Och det är klart att då är det ju som man undrar, hur klarar han det där? Och han berättade ju att övriga friidrottsvärlden har ju också reagerat på detta.
Men folk utomlands blir ofta chockade när de hör om oss i Sverige egentligen, hur situationen är. Så det, ja, när man berättar hur det är då, så kan man liksom lite, man skäms lite på ett sätt av att säga det, för att det blir liksom en annan, man känner sig kanske inte lika professionell på det sättet. Nej, i och med att för det, ja, vi har ju ingen lön egentligen. Det finns ju kanske i flera andra idrotter att man har en säkerhet med en faktiskt månadslön.
Mm, som man har om man spelar i svenska hockeyligan eller fotbollsallsvenskan eller ja, ja, och så vidare.
Exakt, men vi har ju faktiskt ingenting.
Mm. Han säger, vi har ingenting, säger han. Han springer ju 800 meter. Hur ser konkurrensen ut?
Friidrott är en av världens största sporter och 800 meter är en av de mest konkurrensutsatta grenarna
och där
inom
friidrott. Och där håller han på utan att han har något pröjs för det. Så han gör det för han tycker det är kul. Ideellt arbete kallas det för.
Ja.
Men alltså, hur får han det gå runt? Hur funkar det?
Egentligen bara personliga sponsorer. Det är det handlar om. Att helt enkelt ragga egna sponsorer.
Vilken tur att samhället utvecklas så att det inte är förbud mot det, att ha proffsidrott. Man får inte ha sina egna sponsorer.
Det var det som sänkte Dan Wern och
ja, det var det jag tänkte på. Det har ju hänt förut. Ja.
Men så det är klart att det finns pengar. Och han vann ju, nu vann han väl, var 200 000 då när han tog silvret på VM. Då. Men då tänkte jag på det.
200 000?
Kronor ungefär.
Jaha, ja.
Men då är ju det ungefär som, jag vet inte,
det var bättre euro.
Ja, vad är snittlönen i svenska hockeyligan på en månad?
200 000 har de nog inte, men en bit över 100.
Ja,
det har
så,
de nog.
Så det är ju då för ett VM-silver, så det är lite speciellt. Men då kan man ju se, det är många andra sporter som åktar till sig. Vi har bandom inte heller så mycket betalt. Men det är väl just att det jag tror man kan reagera på, att friidrott som är en sån här olympisk huvudidrott, att även där på absolut högsta nivå, så att det kan alla fotbolls- och hockeyspelare tänka på när lönen rullar in.
Sporthuset 445.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi sitter på Hantverksdata i Danderyd och det gör vi gärna. Vi har fått gott sällskap också i vår podd. Tillvaro av en kollega som du känner igen, Tommy, som ju introducerade vederbörande i branschen av tv-expertskapande för x antal år sedan. Och vi jobbar ihop så sent som bara häromdagen. Och laddar för att köra ett par kvartsfinaler ihop också. Det är riktigt trevligt att välkomna Sanny Lindström.
Tackar, kul att vara med.
Från Luleå till Karlstad, det är ju liksom du har gjort hockey i Luleå och ska hem till Karlstad. Och så åker du via Danderyd, det tycker vi är snyggt.
Och via Oskarshamn, man vet inte var man är på Sverigekartan riktigt.
Nej, stort att du sladdar in direkt från Arlanda ju. Och när vi laddar för kvartsfinalen, för det var ju oerhört nära att Luleå sensationellt blev utslaget av Örebro.
Ja, herregud, vilken dramatik det var. Men så kraftigt spelövertag och dominans från Luleå och ändå inte lyckas göra mål och stänga den matchen tidigare än i, och var 12 minuter in i första förlängningsperioden.
Vi ska säga det att det är alltså Färjestad mot Rögle, det är Växjö mot Luleå, det är Skellefteå mot Linköping och den matchen vi ska göra ihop på fredag kväll, det är Frölunda mot Leksand. Och då...
Besök i Sporthuset.
Leksands IF nämligen, välkommen vår härliga Sporthuset-vän Thomas Johansson.
Tack så mycket.
Var är du någonstans?
Jag är i Leksand.
Ja, det kan vi förstå. Nej, inte helt oväntat är du i Leksand, men du ska till Göteborg på fredag för första kvarten mot Frölunda, va?
Jajamän, det stämmer.
Då ser vi fram emot att få träffas, för Sanny och jag är där och du är där och Tommy, du kollar.
Mm.
Ja.
Och den matchen ser jag fram emot mest. Om man bara tittar på det lite utifrån. Frölunda-Leksand. Jag menar, det är ju... Frölunda är ju det enda storstadsklubben som är med faktiskt i slutspelet. Och Leksand är ju Ja, vad sätter vi för epitet, Thomas? Ska du irritera övriga hockey-Sverige med att säga folkets lag?
Nej, det vet jag inte om jag vågar, men vi är populära runt om i hela landet.
Ja, det är, ja. Det är de.
Och ni har ju haft det tufft i slutspel i flera år, men ni har gått till slutspel. Ska börja där, för det var ju så att när du tog över som sportchef, då fanns det en historik av att Leksand aldrig gick till slutspel. Nu har ni möjlighet att för första gången sedan millennieskiftet gå till semifinal, nu när ni är kvarten och möter starka i många, många år Frölunda. Vad tänker du om den här drabbningen?
Ja, jag hoppas ju att det kommer bli en otroligt rolig serie, för det är två lag som båda två spelar en väldigt hög fart. Jag tycker att det finns skicklighet i båda lagen. Jag hoppas att det kan bli en otroligt häftig kvartsfinalserie. Det är mina förhoppningar.
Jag instämmer det Tjome säger, det, och det som du också säger Tommy där, att det här är den som man ser fram emot mest emot serien. Och det som Leksand, när Leksand har som bäst offensiv, när de verkligen får sin kraft, det är när man spelar så stabilt och bra defensivt. Och lika är det med Frölunda, som har liksom korrigerat sitt spel lite de senaste åren. Så att det är delvis ganska lika lag med en hög skicklighet som Tjome säger.
Här kan vi väl, Tommy, fördjupa hockeyresonemanget. Vi kan komma tillbaka till kvartsfinalerna och om Tjome skulle tro något annat än att Leksand slår ut Frölunda, så blir det en rubrik. Mm. Men vi kan komma och prata om dem. Men vi kan fördjupa hockeydiskussionen också.
Ja, alltså du har ju skrivit mycket i Expressen, artiklar, Sanny, om det. Och jag vet att du, Thomas, har full koll på det också. Det finns ett par ganska tunga debattämnen i svensk ishockey just nu. Som vi får se hur mycket aktualiseras under slutspelet. Men om vi tittar på själva serien så är det ju så att... ska vi börja med det här med alla avstängningar? Alltså tacklingar mot huvudet framför allt, som har varit ett dilemma i flera år. Och det passar ju bra att du började, Sanny, för att det var ju en sån sak som stängde din karriär.
Det var mitt fel att vi hamnade här. Nej, men... Jag har väl rannsakat mig själv lite också, men man får, bara för att få sätta lite perspektiv att vi hamnar där vi är. Det var alltså 80 hjärnskakningar när man sjösatte det här projektet, Nollvision hjärnskakning, 2018-2019 där någon gång, i den vevan. Vilket är ju orimligt många, och då är det bekräftade hjärnskakningar, och då har du ett mörkertal på kanske 20-30 stycken. Då är du uppe på över 100 stycken, och det inser ju alla att det håller inte. Det är ohållbart att ha det så. Och då gjorde man om lite, dels regler hur man såg på tacklingar och tacklingar som tog upp mot huvudet. Men nu har vi hamnat, hjärnskakningarna har gått ner, det har stuckit iväg lite den här säsongen visserligen. Men nu är vi inne i en nivå där vi måste lägga större ansvar på tacklingsmottagaren. Och där måste vi rikta debatten mot. För den här respekten på isen, det som vi såg kanske för 7, 8, 10 år sedan, de här blindside-tacklingarna, det finns inte längre.
Lyckligtvis. Och ändå är det 30 avstängningar.
Ja, det är på tok för många. Och det är så små marginaler huruvida den träffar axeln eller huvudet. Och så kan det ge 3. Eller Anton Lindholm, som då nu var Tjome här som spelade i Leksand, han fick 5 matchers avstängning för en tackling som var jättenära och var en klockren tackling. Det blev lite misslyckad. Det fick stora konsekvenser för Färjestadsspelaren Henrik Björklund visserligen. Men det var en olycklig smäll mer än att det var så brutalt ful.
Men den generella synpunkten är då att det är för många avstängningar.
Correct.
Alltså för många situationer som leder till avstängningar, och att det är för långa avstängningar.
Ja, och det är ju, alltså, där kan man ju kritisera disciplinnämnden jättemycket, men de har ju fått direktiv hur man ska se på de här och hur man ska döma, för det var efter Johan Forsbergs tackling på Daniel Färnholm för många år sedan, då var okej, det här kan vi ta i svensk hockey, det här måste vara hårdare straff. Och då har man skruvat till dem med klubbarnas godkännande, men nu är ju Tjome och många andra sportchefer och tränare och så, de är kritiska mot det här. Och det jag menar då, att Tjome äger ju frågan. Han är ju en av 14 sportchefer.
Ja, Thomas.
Han äger frågan.
Det är ni som är med och beslutar om hur direktiven ska vara. Om vi börjar med det, Thomas, hur skulle du beskriva att direktiven är just nu?
Ja, men just nu så känns ju direktiven utifrån att så fort det är emot huvudet så är det emot huvudet, och då finns det regelbok hur de ska hantera det, och det finns fullt med olika fall där har det utdömts på ett visst sätt. Så att så fort det är en tackling mot huvudet så räknar ju vi som sportchefer med att det är någonstans mellan 3-5 matchers avstängning.
Oavsett vad det har varit för uppsåt och så vidare.
Ja, alltså det tar emot huvudet, så att regelboken i det fallet och andemeningen med det har ju varit väldigt fokuserat på att det är emot huvudet, och man har liksom inte på något sätt vägt in alla andra aspekter in i det där, utan det har varit väldigt kategoriskt. Det är mot huvudet, det är det vi måste få bort.
Får jag bara säga att det som händer är alltså när det sker en huvudtackling, domarna bestraffar ju på isen om de ser det då och så vidare. Sen finns det också ett situationsrum som sitter och tittar i efterhand och kan bedöma med utgångspunkt från spelarnas säkerhet att det där har varit en huvudtackling. Och då skickas alltså materialet till en referensgrupp som Svenska Hockeyligan har utsett.
Som ska vara som ett filter.
Ett filter, ja. Mm. Jag vet inte om den är officiell ens en gång. Lite småhemlig den där, tror jag. Det är några som går runt med mörka solglasögon och slokhatt, va? Och glider in på något möte. Då kan man antingen de är Mask Singer i TV4 eller så är de med i referensgruppen i Svenska Hockeyligan. Men och de sen i sin tur säger att det här ska anmälas eller det här ska inte anmälas. Och därifrån kommer inga protokoll eller något sånt, utan det dyker upp en anmälan helt enkelt. Och då hamnar ärendet hos Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd.
Jo, men hur många nämnder den är, så är det ändå så att vad det är för direktiv är det som styr.
Ja,
och i direktivet att så fort en tackling träffar huvudet så är det avstängning, ja. Så är det ju det som gäller, och det är ju det som man måste titta på.
Ja, det samtalet kan du ha med disciplinnämnden, men man ska komma ihåg att Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd utses utav årsmötet, och de följer i grunden Riksidrottsförbundets stadgar, stadgekapitlet nummer 14, bestraffningsärenden. Och där står då exakt hur du ska bedöma en enkel huvudtackling. Det är inte det jag menar, men det står att om det är en huvudtackling, då stängs du av på 14-2-8. Det är våld mot medtävlare. Det hockeyligan definitivt kan påverka, och som Sanu tar upp här i riktning Thomas i Leksand, det är du är ju en av de 14 sportsligt ansvariga här. Du kan påverka hur referensgruppen ska arbeta, hur referensgruppen ser ut och hur referensgruppen eventuellt ska prata med disciplinnämnden. Men det gäller att ha lite olika ben att vila på. Men jag vet inte, Thomas, vad du säger om det Sanu är inne på här. Ni har ju ansvaret, ni som är sportsligt ansvariga. Gör något!
Om det vore så enkelt att vi bara alla var eniga om alla situationer, då skulle det vara rätt lätt att driva igenom de här besluten eller hur man vill ha det och hur exakt det ska se ut. Men det är ju inte riktigt så enkelt. Har vi en situation så har du en tredjedel tycker si, en tredjedel tycker så, och den tredjedelen tycker det här, och så tycker domarna någonting och så tycker de någonting och sånt där. Så att det är diskussioner. Jag tror ju att det man behöver göra i det här, det är ju på något sätt att hitta liksom en något sånär balans där det finns ett ansvar i båda ändarna. Från början har ju liksom allt ansvar slags på tacklaren. Nu börjar man ju flytta lite fokus också, för det blir sen en utbildningsfråga även längre ner i ett system. Det finns mer ansvar än bara den som tacklar.
Hur ser man i övriga hockeyvärlden på det som händer i SHL kopplat till det här, eller i Sverige?
Nej, men alltså, ser man på avstängningar så ligger vi överlägset i världen. Dels sett till hur många saker som blir bestraffade och längden på avstängningarna. Mycket högre än Schweiz, Tyskland, Finland till exempel.
NHL?
Ja, alltså det går inte att jämföra. De har mycket mer matcher och långt, långt färre avstängningar.
Jag såg någonting med 20 avstängningar i NHL så här, trots att de har betydligt fler matcher på en säsong.
Men ett helt annat system i NHL än vad vi har i Sverige. Ja,
de kontrollerar ju.
Exakt, de äger ju frågorna på ett helt annat sätt.
Men det gör vi
sätt.
Här också, Lasse.
Ja, i referensgruppen gör det, men inte visavi Svenska Ishockeyförbundet. Nej. Som följer Riksidrottsförbundet.
Men det är ju de som skickar vidare referensgruppen.
Ja, exakt. Så egentligen, det där det ska ligga.
Så låt oss stanna där.
Ja.
Det filtret kan ju vara mycket tuffare att komma igenom.
Enig.
Det kommer att ske en förändring. Det är sånt stor påtryckning just nu.
Ska man sticka ut hakspetsen lite här, kan man ju säga att nu startar ju kvartsfinalspelet i SM-spelet startar ju här. Och generellt sett brukar det ju bli så att domarnas bedömning och kanske referensgruppens sätt att skicka vidare den också påverkas lite. Och då kan man ju kanske ta det som händer här nu och klistra över till nästa säsong bara, så behöver ni inte ens träffas i sommar och grilla.
Ja, för nivån brukar bli lite annorlunda.
Nivån blir lite annorlunda.
Det får man att tänka på SM-finalserien 2001.
Ja. Daniel Kärnqvist tänker gärna på den.
Jonas Frögren, Färjestadsbacken, stoppar på offensiva blå. Det är lite bråkigt bakom Djurgårdsmålet, men Djurgården kommer ut med pucken. Det är 3-2, det är droppass och det stopp. Mattias Kärnqvist är i retur och pucken går utanför och nu går det i mål! Och då är det Daniel Kärnqvist, är det? Djurgården, svenska mästare efter 11:26 i den andra förlängningsperioden.
Det är SM-final 6 mellan Färjestad och Djurgården.
Ja, det var en enorm final.
När Djurgården vinner i den femte perioden.
Gamla ishallen i Karlstad stängde i med den matchen.
Sista matchen, ja. Nere som powerplay-referent på Radiosporten som bara kopplades in när det var powerplay var...
Du.
Just det. Och jag tänkte, wow, nu blir det förlängning. Här kommer hända grejer. Ulf Rådberg dömde.
Inte en utvisning.
De slog varann över. Det var slashing, det var hakningar, det var fasthåll, det var inte fel. Det var ett pärlband av grejer ingen utvisning.
De vill inte avgöra, fast indirekt exakt. Så gjorde, var det de gjorde.
Ja, för då snackade vi, då tänkte vi, vad kommer spelarna säga om det här? Kanonbra nivå, sa de.
Ja, de var jättenöjda ja. Med att det inte var några utvisning.
Och därifrån går ju pilarna till nästa diskussionsämne. För det handlar ju egentligen då om att man avgör ju också matcher genom att inte ta utvisningar. Som därmed gör att sämre lag helt enkelt, kan man väl säga, tjänar på det. När spelförstörande moment inte plockas. Och då är det intressant, de här siffrorna, och det kommer väl nästan från, jag vet, jag vet inte, det får ni berätta, Sanni och Thomas, vad siffrorna kommer ifrån. Men det kommer fram väldigt intressanta siffror som du skrev om, Sanni, och sådär också, att samtidigt som vi har det här avstängningsläget så är det färre 2 minutare än ja, i princip alla tider, Thomas, vad det gäller utvisningar och därmed ytterst få powerplay.
Jag vet inte hur långt tillbaka man behöver gå, men att hitta så få 2-minutersutvisningar per spelad match som det har varit i år i SHL. Och om det är rätt väg att gå, det är jag ju kanske lite mer tveksam till. För vi har, jag tror vi har haft i Leksand, jag tror vi har haft 7 matcher på hela säsongen där motståndarna har lyckats haft 0 utvisningar på oss. Är det? Vi pratar alltså 21 perioder där det inte har skett ett regelbrott i grund och botten.
Sannolikt ökar ju målproduktionen i en match och ju fler numerära överlägen, underlägen som döms ut, så att säga. Och i svenska hockeyligan handlar det om ett rekord i år eller fåtal utvisningar. Det utdöms i snitt 5 2-minuters utvisningar per match. Vi pratar grundserien.
Då har det rundat av uppåt till och med. Jag tror att det är
4,70.
Ja. För 10 år sedan var den siffran 8. Så det är inte en halvering, men inte så långt ifrån. Jämför NHL, de brukar generellt sett i snitt per match preliminära siffror, men liksom 7. Så att det är färre utvisningar i svenska hockeyligan. Och på något sätt då så kan man säga att svenska hockey har en, vad det verkar, mer liberal, förlåtande syn. Slashingar, interference, det som kallas för det här boxa bort som det ofta pratas om.
Vad är boxa bort?
Det är när en försvarande spelare med sin klubba i 2 händer stoppar motståndaren för att ta sig in framför mål, punkt.
Var det rätt förklaring eller?
Ja, väldigt bra. Bra.
Men är det så att det är en för liberal syn här? Man tillåter detta i för stor utsträckning, Sanny?
Ja, definitivt. Vi ser ju på poängproduktionen och spelare. Vi hade Oskar Lindberg och Janne Kåkanen. Det var de enda som var uppe på snittade 1 poäng per match i ligan. Kollar man runt om i Europa eller i NHL då framförallt så är den siffran betydligt högre. Så att jag är ju inne på att vi i svensk hockey gynnar dåliga spelare. Och när jag säger dåliga spelare så är det en överdrift. Men vi gynnar inte de skickliga spelarna.
Vilka spelare kommer vi att attrahera till våran liga? Kommer SHL vara en liga där man känner så här, fasken, det här är en rätt kul liga att spela i. Här är jag en otroligt skicklig hockeyspelare, så kommer jag att få utnyttja min skicklighet. Jag kommer att kunna ha möjlighet att göra mycket poäng. Det kommer att skapa profiler. Eller kommer SHL bara bli, ja, men det är kamp, det är krig, det är struktur, det är ordning och reda. Det finns inte utrymme för någon skön lirare att komma in liksom och dominera i SHL på det sättet. Så att, ja, men ta powerplay-mängden för 3 år sedan. Ja, men vi kanske pratar om 100 mål, 120 mål i en skillnad liksom på det. Så att det blir ett stor effekt på att vi har dragit det liksom åt ett håll där spelförstörande moment, man beivrar inte det. Det är nästan som att det ibland känns som att det är en lite så här tävling mellan att ju färre utvisningar vi har i match, ju bättre har vi gjort liksom, vårt jobb.
Men om vi sätter ihop de här 2 ämnena till ett, så blir det ju lite, det blir ju på något sätt någon märklig motsatsförhållande.
Ja, verkligen.
Å ena sidan har vi mer avstängningar än någonsin. Å andra sidan så är det färre utvisningar än någonsin.
Men jag har ju satt mig in lite i det ämnet. Jag har ju pratat med många sportchefer och bland annat med Tjomes kollega där, Petter Karnbro, som är statistiker i Leksand, och diskuterar de här. Och vi alla är ju överens om de här sakerna. Att det är för mycket spelförstörande. Men det som många nämner, vi vill inte gå och nagga på det fysiska spelet. Men det behöver man inte göra, för spelförstörande moment och fysiskt spel, det hör inte samman.
Men det fysiska spelet naggas ju på med alla de här avstängningarna.
Det, precis, eller, så de, exakt. Eller. Men folk är lite rädda för att, okej, men om vi inte får riktigt boxa bort, då kommer den här kamphettan försvinna.
Jag kan ju bli otroligt irriterad på allt det klängande och hängande på alla spelare. Jag menar, så ska vi få skickliga spelare komma ur ett sarghörn med pucken, ja, men då kan man inte ha spelare som får i stort sett göra vad de vill för att hålla fast det ute i sarghörnet heller i det läget. Vi måste ju liksom på något sätt själva se till att vi har förutsättningar för de skickliga spelarna att få vara skickliga Och det där är någonting som jag tycker är en otroligt viktig del att se över efter den här säsongen. Ja, jag tycker vi är inne på, vi är inte på väg åt rätt håll, så kan man ju säga.
Men kommer ni inte ihåg hur det var när det skulle komma tuffare tag mot hakningar till exempel? Och så börjar ju domarna plocka för hakningar i mittzon, och vilket liv det blev.
Måste strykas efter 7 omgångar.
Men gud vad petigt, herregud! Zebran, kom igen! Vad fan gör du? Rinner band eller? Börjar det ju låta som då. Och nu sitter ju ni här, kära expert och tidigare expertkollega nu i Leksand där, Tjome och Anna. Ni sitter ju och pratar om att det är dit vi ska tillbaka nu. Att det ska bli mycket, mycket hastigare utvisningar för interference eller hakningar.
Ja, för det finns ju en risk att det slår över att man tycker att det är för petigt.
Ja, då blir det för petigt. Ja.
Att så fort du nuddade klubban, att du slashade mot klubban, exakt, så var det 2 minuters utvisning.
Exakt.
Det håller inte.
Nej,
det går
okej.
Inte att göra.
Nej, okej.
Alltså, du har ju en liga
du
har ju en liga i NHL som är världens bästa. Man kan ju faktiskt blicka mot hur de har gjort det, för att de har löst en mellanväg rätt bra.
De är ju väldigt duktiga på att beivra spelförstörande moment.
Det fina med det här är att Tjobbe, han pratar ju inte egen sak för Leksand. För Leksand vill ju inte ha powerplay.
Nej, för att de är
jag kan inte, jag kan inte säga att vi...
Ligans näst sämsta lag.
Vi spelar ju gärna 5-5, så att det...
Det är stort, Thomas, att du tar ansvaret för svensk hockey, trots att ni förlorar
för svensk hockeys,
ja,
bästa.
Vi var ju lite inne på att när vi har powerplay, vi satt och gjorde oss själva lite lustiga över vår situation, så sa vi det, men vi tar 6 man direkt när vi har powerplay, så vi får spela lika styrka på en gång.
Jag skulle vilja chippa in följande när det gäller domare också, att jag var ju förbundsdomare i innebandy i slutet på 80-talet, 90-talet. De hade nämligen inga andra.
Jag har sett dig döma.
Ja, och då höll jag på med...
Det var en upplevelse.
Ja, okej, för publik och spelare.
Ja, visst. Faktiskt.
Och, både och. Och kollegan.
Påminner lite om den här Leslie Nielsen-skådisen i Nakna pistolen.
Kan du utveckla det?
Ja, jag lägger in ett klipp så kommer du förstå sig.
Men då höll jag på med, jag var med i distriktsförbundet i Stockholm på att utveckla reglerna samtidigt, och då dömde jag med den mest legendariska då, Stig Hedström, om jag nu kommer ihåg det här rätt. Och så höll jag på med reglerna, vad som skulle ändras och hur det skulle vara, och innebandyn var ju ung som sport då, och Stig Hedström var internationell domare, en äldre man redan då, jag undrar om han finns med oss längre, men i alla fall då sa han så här på värmländska, sa han: du Lars, en sak ska du veta, vi skapar inga regler, då går det åt helvete. Och det tyckte jag var så bra. Domarna blir tillsagda hur de ska göra. Så här ska ju Svenska Hockeyligan träffas. Och sen kallar de in domarna och säger: så här ska ni döma. Domarna ska inte sitta med och påverka någonting. De ska inte ha en synpunkt. De ska åka med armarna vid sidan. De ska gå med armarna vid sidan. Tur och rika. Och sen ska de bära kassan. Och när de kommer hem ska frun eller maken beroende på säga: nu får du ta en kontakt här. Så de har ringt och talar om du ska döma i höst. Så ska det gå till. Inget annat.
Men de besitter väl en kompetens i regelfrågor som man kan ha nytta av?
Ja, förhoppningsvis, men ibland undrar man, nej jag skojar bara, det är klart de gör. Men kompetensen ska alltså användas med utgångspunkt. Så det är ju ligan som ska träffas och säga: så här vill vi att ni dömer. Sen kan de säga så här, att det blir svårt, ja, det är möjligt, men så här ska ni
direktiven.
Göra.
Direktiven. Alltså, det är...
Så är det. Direktiven kan alltid ändras, men det ska inte domarna göra. Domarna skriver inte direktiven. Det gör de som beställer att domarna ska komma och döma.
Thomas ska få sticka iväg och helt fokusera på kvartsfinalstarten. Och en passning till honom från dig här, Sanny. Hur kommer det gå mellan Frölunda och Leksand? Din profetia utifrån hur det har sett ut under säsongen, om du bollar in all din kompetens i den frågeställningen.
Ja, men det här... Ja, den kommer sträcka sig till 7.
Och det tror
det. Ja, det tror jag. För det är ju så jämnt, som Tjome pratade om tidigare. Att, jag menar, så det kommer bli otroligt jämnt. Jag tror Frölunda drar det längsta stråter. Tycker de, Lasse Johansson, målvakten, väldigt bra. Det är en sån som jag hade velat luta mig mot i ett slutspel, definitivt. Så har de ett lag som Roger får ut mycket i slutspel, det såg vi i fjol också mot Färjestad i kvarten. Så att jag tror på Frölunda, och jag sa ju dem inför säsongen, trodde på guld för Frölunda.
Guld, ja.
Nu, Thomas Johansson, om varför Leksand slår ut Frölunda.
Ja...
mot artilleriet, till det Sanu säger.
Någonting som skulle kunna tippa över till våran fördel i det här, det är ju att jag tycker att vi har lite fler spelare som klarar av att göra det där lilla extra än vad Frölunda har. Jag tycker Frölunda är ett homogent lag med extremt mycket bra hockeyspelare, Men skulle jag liksom titta lite på, så tycker jag att Leksand har några flera spelare som skulle kunna göra det där lilla extra, som i sin tur skulle kunna leda till att man avgör en match.
Vilka är spelarna som Thomas tänker på, tror du, Sanu?
Lukas Elvenäs, Petter Cehlárik, Marek Hrivík till exempel. Tre spelare som måste kliva upp. Och
slovakiska stjärnorna där.
Ja, det är de jag tänker på. Mm.
Om ni slår ut Frölunda så... så bjuder vi på Gärdeby-låten, vet du. Ja, det blir så, Tjome.
Ja, vad härligt.
Du och jag på dragspel, vet du.
Jag ser fram emot att få höra den.
Ja, ah, Sanny och Tommy bjuder upp här med sina respektive på en liten... Aj, aj, aj.
Tack Thomas för att du tog dig tid mitt i slutspelspulsen. Ja.
Verkligen, och vi ses i Göteborg.
Ja, men det gör vi. Ha det gott. Hej, hej.
Hej, 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 hej. Hej då.
Sporthuset sponsras av Hantverksdata, och det är också där vi spelar in här idag. Det ledande affärssystemet för Sveriges alla hantverkare. Och idag börjar Hantverksdata en tävling där ni som finns inom hantverksbranschen kan vinna väldigt fina priser. Du och jag, Lasse, hade nämligen en otroligt tuff och prestigefylld match. Fint kommenterad också, två skickliga kommentatorer inom bordshockey.
Prata om annat, prata om annat. Jag vill inte tala om resultat. Nej. Det är inte viktigt.
Ja, det var dramatik i alla fall. Vi kan återkomma till det. Men just det här bordshockeyspelet kan ni vinna genom att gå in på hantverksdata.se/slutspel. Där finns mer information hur ni kan vara med och tävla. Alla vinnare i tävlingen kommer vi att berätta om i nästa veckas program. Bordshockeyspel finns att vinna. Signerat och klart, va?
Dessutom enormt proffsigt spel. När jag lirade bordshockey under min uppväxt så var det nämligen utan att man kunde ta ytterforvarden ner bakom kassen.
Ja, exakt, det
det kan man ju på detta. Mm. Så att för mig var det ju här enorm nyhet, alltså. Jag som aldrig har blivit en del av FIFA-spel och annat. som har tagit
du hade det svårt med den bågen, det såg jag.
Ja.
Men som sagt, tack Hantverksdata och var med och tävla också här.
Ah, snygg brytning. Här kommer Finland, Huvudsuomi. Det är... Esa Tikkanen som har med i 100 år. Det märktes där. Här kommer Temusellen nu. Styrning av Koivu. De är fan på gång. Tikkanen och Kurri. Det har varit ett byte. Det är Kurri i mitten nu. Nej, Kurri till höger back. Jag tog fel. Oh! Och där är det chans. Oh! Och det är, nu är det
finskrädda. Forsberg. Sen blir i mitten. Åh, han fick gå. Nylander har med sig.
Snygg bryt.
Lidström. Vad kan Lidström göra? Oh!
Ja, här är Finland överallt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sporthuset 445.
Kaffe? Nej, tack. Nej, tack, det går inte.
Sanna har hämtat kaffe, och då kan vi slutföra hockeyslutspelssnacket, eller slutföra. Vi ska pitra igång kvartsfinalerna denna torsdag när podden kommer ut. Och om vi ska ta spelordningen då.
Färjestad möter Rögle. Växjö möter Luleå. Skellefteå möter Linköping. Och Frölunda möter Leksand.
Och det är två stycken kvartar den här torsdagen, sen ytterligare två, bland annat Thomas Johanssons Leksand som inleder på fredag. Du ska ju dit ju till Göteborg och kommentera den första kvartsfinalmatchen där mellan de båda.
Och observera att Svenska Hockeyligan ändrat sin slutspelsordning nu jämfört med hur det varit tidigare. Så högst rankat lag, vilket är hemmalaget, hemmalagen i de här fyra serierna jag rabblade upp nyss, de börjar med två hemmamatcher. Mm. Sen flyttar serien för två hemmamatcher för det sämre rankade laget då. Och sen blir det hemma borta hemma.
Nej, det ska bli superhäftigt slutspelet. Det drar igång det. Och det är alltid så, man pratar inför varje säsong. Det här kommer bli den jämnaste säsongen någonsin. Nej, det har det inte varit.
Nej, det där
jag tycker
att
det är tre
på.
Lag som har stuckit ut. Och det är Färjestad, Växjö och Skellefteå. Och därefter lite Frölunda och Leksand. Men sen är det ett litet glapp.
Och just det du sa, det var därför också mycket. Jag sa ju dels det här med folkets lag mot det enda storstadslaget. Men just det du sa, att Frölunda mot Leksand är den enda som på pappret är riktigt, riktigt oviss, va? Utav de här fyra kvartsfinalserierna.
Okej, vi kör igenom det så här då. Vi tippar resultaten i de här matchserierna nu. Alla tre. Och det är inte sitta, tänka och motivera, utan det är bara resultat, pang på, jag börjar. Färjestad, Rögle, 4-2 Färjestad.
4-1.
4-1.
Vad snabba ni var. Växjö, Luleå. 4-2 Växjö.
4-2.
4-3. Växjö.
Ja, där har vi en jämn till enligt dig.
Skellefteå, Linköping. 4-3 Linköping.
Linköping? Det där måste nästan motivera.
Nej, vi var inte den här motiveringen. Vi tippar bara. Kom igen nu.
4-1 Skellefteå.
4-1 Skellefteå.
Och avslutningsvis Frölunda Leksand. 4-2 Frölunda.
4-2 Leksand.
4-3 Frölunda.
Klart ja. Mest ovissa serien. Alltså.
Ja. Men när det gäller hur det har sett ut under säsongen, du har ju sett rubbet i princip. Har du sett alla matcher?
Nej, det har jag inte.
Har du sett samtliga matcher?
Nej, då skulle jag ljuga om jag sa det. Men 300, vad är det? 365 matcher, det har jag inte gjort. Men jag ser mycket matcher.
Vad bär vi med oss apropå vilka lag som har varit bäst och på vilket sätt har de varit bäst om du tittar bara på hur det har varit?
Färjestad, det har varit liksom det mest kompletta laget. Inte det bästa defensiva laget, men kanske det bästa målvaktsspelet över två målvakter. Väldigt, gör mest mål offensivt. De är tuffa att möta. De har en tränare som kan förändra en matchbild genom att coacha, byta formationer, matcha mot en annat lag. Det är han bäst på i Sverige, Thomas Metell. Sen har du Skellefteå som jag tycker har den mest kompletta offensiven. De har inte gjort mest mål, men det är ett lag som där alla någonstans har köpt in i Skellefteås spelsätt. Det ser likadant ut numera som det gjorde 2013 när man var så dominanta. Och så har du Växjö med sitt sätt att spela som över tid så är de så jämna och håller så hög nivå. Det är väldigt, väldigt imponerande. Så de tre har stuckit ut.
Mm. Och hur ska Lasse få till det där med Linköpingstipset då?
Jonathan Pudas.
Det är en faktor.
Sen hela Skellefteå spelet nummer ett överläge kommer påverkas av det. Och det här vill inte Skellefteå prata om.
Måste du berätta först vad som har hänt med honom?
Han är skadad. Mm. Och troligtvis borta. Det var nyckelbenet. Ja, han tog sig åt det. De säger ju inte vad det är. Och det är inte min mening att jaga Skellefteå på något sätt och göra Skellefteå AIK-supporterna irriterade.
Det som talar för Linköping att om de kan växla upp sitt fysiska spel. De har en del rätt tuffa pjäser då, framförallt forwardsmässigt. Kan de då växla upp det mot Skellefteås backsida i avsaknad av Jonathan Pudas 24-25 minuter per match, så finns det något som talar för dem. Men Skellefteå är ju inte beroende av en enstaka spelare, det har man visat, utan det är ett lagmaskin.
Sant, sant.
Fyra kedjor som går. Nu har ju Sandin Pellika en jättetalang född 05, Elias Salmonsson jättetalang född 04.
Alltså, de får
de fått större roller när inte Pudas är med, även om Pudas är seriens bästa back tillsammans med Joel Persson.
Ja, Sandin Pellika är ju ett utropstecken då såklart. Jag är helt enig, men jag ser framför mig också att här kommer hela Östgötaslätten börja gunga. Det finns någonting i Linköping när det gäller, och det har ju varit hela den här säsongen. Det har ju hänt något.
Medgångssupportrar.
Ja, men ja, det har gått bättre helt enkelt, de kommer flera. Men medgångssupportrar må vara, men de kommer höras ännu mera. Men jag ser ju framför mig en klassisk serie här. De kommer leda med 3-2 i matcher, chans att avgöra i match 6 på hemmais, vet du, och de kunde sålt 70 000 biljetter. Och så säljer de slut alltihop och allt, och så torskar de. Och så upp till Skellefteå och lirar en avgörande. Ja, då vänder det igen. Ja visst. Det är en serie alla kommer att prata om. Och så kommer man säga så här: varför pratar vi om Frölunda Leksand inför den bästa? Var ju Skellefteå och Linköping, det var ju glasklart. Så är det.
Loggar du här, Martin, säger till Martin Söderberg där, vår producent. Så att vi sparar det här till sen då, när det blir 4-0 Skellefteå.
Ja, exakt.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba.
Ska vi till Karlstad på lördag?
Jajamensan. Och vet du vad du kommer att få göra då när du kommer till Karlstad?
Oh, ja.
Nej, du ska parkera hemma hos mig.
Ja, är det fika på gång?
Nej, det är gång- och cykelbro. Så från huvudentrén till min dörr så har du 7,5 minut. Och därifrån rakt ut på motorvägen. Glöm all trafikkaos.
Det är sällan i Karlstad i och för sig upplever så mycket kaos om man är van vid Essingeleden och Värmeleden.
Jo, men det är stökigt också från hallen ju.
Ja, det är ju fullständigt topplöst. Ja, men det är ju underbart. Säljer du parkeringsplats? Familjen står där ute. Fin B-plats. 200 kronor.
Men ska vi ta tag i... Vi hörde ju precis vignetten för det som gäller nu.
Det här är inte klokt.
Nej, det är underbart gjort.
Ja, nu har man så långt stora här faktiskt.
Ja, den här kärleksbombningen av Damkronornas OS-silver i Turin 2006 handlar egentligen om en enda match. Den största segern genom tiderna i svensk hockeyhistoria på damsidan. Nu fick ni här en smygstart, det fick vi allihopa, via avgörandet i Sveriges Television med Chris Härenstam och Niklas Wikegård som kommentatorer i den svenska bragdsegern i semifinalen mot USA. Det var ju straffläggning till slut. Sverige tog sen förresten, det ska noteras, silver i finalen. Det blev förlust mot Kanada 4-1. Men från och med nu och framåt så handlar allting om den stora semifinalsensationen och bragden i Turin. Först lite perspektiv. Sverige har spelat totalt 30 OS- och VM-matcher mot USA och Kanada under damishockeyns mästerskapshistoria fram till dags dato när vi pratar just nu och bara vunnit en enda, och det är den här matchen. Minns ni hur vansinnigt dramatiskt det var?
Titta vilket mål! Det är mål! Sverige har kommit tillbaka! Har ni sett Maria Roth igen?
Där får vi den svenska kvitteringen i matchen till 2-2. Notera att det kommer i numerärt underläge, alltså mot en av de främsta hockeynationerna i världen. Dessutom, Sverige hämtade i den här matchen in ett underläge på 2-0 mot 0-2-2. Vi hörde det alldeles nyss. Sverige spelade 3-5. 2 spelare färre i närmare och till och med över 3 minuter.
3 minuter?
Med en fullständigt briljant målvakt i Kim Martin. Hon var enorm. Maria Roth gjorde dubbla mål i den ordinarie speltiden och dessutom satte hon en straff, liksom, det gjordes bara 2 mål på straffar nämligen, liksom Pernilla Winberg, 16-årig, får man säga, supertalang, som gjorde mål i straffläggningen. Historia. Första mästerskapet för damer i hockey var VM 1990. Sen dess fram till detta OS i Turin, alltså 16 år senare, så hade varje final i mästerskapssammanhang stått mellan Kanada och USA, och det var så att säga förutbestämt att det skulle bli så även den här gången. Och lika sannolikt, ja, det var att Sverige skulle möta Finland i bronsmatch. Det var så i Salt Lake City 4 år tidigare, då du, Tommy, höll på att gnugga med den här turneringen, då tog Sverige bronset. Damkronorna passerade gruppspelet här i Turin 06 genom segrar mot Ryssland. Det var ganska knappt, och mot Italien stora siffror. Förlust i gruppen mot Kanada, apropå stora siffror, det var en tydlig förlust. Och nu alltså semi mot USA, och allt tycktes även i den här matchen mot USA som vanligt. Men Kim Martin räddade Sverige i början av matchen, och för att tydliggöra det hela lyssnar vi till Radiosportens expertkommentator Lars Gunnar Jansson om Martins storspel mot mäktiga USA.
Ja, tur det, för att kunna stå 4-0 till USA här. Man har spelat som myra höns. Men man ska vara också ärlig och säga att de hinner inte med de svenska tjejerna. De hinner inte i början så här. Så ut som står still och en man mindre hela tiden.
Trots amerikansk kraftigt övertag, 2-2 efter full tid och förlängning. Vi stod inför straffavgörande.
Nu börjar det.
Vilket kolossalt megadrama. Av absolut bästa sort.
Ja, straffläggningar är ju vansinnig dramatik på nästan till alla sätt och vis. Den här gången var dock strafftävlingen avgjord redan efter 4 omgångar. Det var nämligen så att USA gjorde inte mål på en enda straff och Sverige satte 2. Pernilla Winberg, som jag nämnde tidigare, 16 år bara vid tillfället, och dessutom Maria Roth, 2-målsskytt i matchen, och dessutom gjorde mål på sin straff. Men att det var mycket nerver i Turin den här kvällen, det kan man faktiskt plocka fram på ett särskilt sätt. Kommenteringen i Radiosporten, Lars Gunnar Jansson undertecknad, den var verkligen fångad av stunden och är mycket mycket fint sammanställt i det som heter Radiosporten dokumentär, där just det här avsnittet har gjorts av Petra Svensson, kommentator på Radiosporten för olympiska spelen med Damkronorna 2018 i Pyeongchang, och numera kollega med dig, Tommy.
Mm. Och ska jobba med OS även kommande
olympiska. Ja visst, du studsar tillbaka till OS igen där, vet du, så är det. Men just den här straffdramatiken framstår tydligen när USA får slå om en straff. Lyssna här.
Och Ruggiero får komma och slå om straffen tydligen.
Får slå om straffen? Det var lustigt.
Här blev man ju på något sätt förbannad såklart i situationen, för det är ju extremt ovanligt i en sån här så här långt fram i en turnering att göra ett sånt här val av en domare. Så att där blir man ju i första läget såklart förbannad. De går ut och får en chans till att göra mål på Kim.
Ja, det här är ju rent löjligt. Alltså hon höjde armen för att Kim Martin uppenbarligen inte hade rätt placering i målet när straffen gick. Alltså det här är ju för damhockeyn pinsamt att ha den här typen av insatser. Martin stod inte på mål innan straffen kom och Ruggiero får slå om. Domarfiasko!
Jag kommer absolut inte ihåg att jag stod fel, utan jag tyckte att jag gjorde det såklart rätt. Men jag tror även där, jag var så inne i min egen bubbla på något sätt, så jag åkte bara ut och ställde mig och liksom försökte fokusera om. Det blir såklart lite jobbigt att fokusera eftersom man tror ju att man har räddat den och liksom vi ska få börja om.
Här kommer Ruggiero fram och då missar hon i alla fall. Är den här typen av nivå på domare vill vi inte se i olympiska spel. Skit! Men Ruggiero missar fast hon fick en chans till.
Jag tror hade de satt den så hade jag ju såklart blivit helt tokig, tror jag. Men hon missade öppet mål, så att det var väl liksom våran tur.
Så får då Sverige i den fjärde straffomgången genom Maria Roth möjligheten att avgöra. Och i samma ögonblick som pucken sitter så skriver vi ett av de härligaste kapitlen i berättelserna om oförglömliga klassiker, den svenska bragden i Turin.
Maria Roth, Sverige leder med 1-0. Gör hon mål i Sverige olympisk final. Maria Roth mot Chandagan. Här kommer straffen.
Med bättre fart.
Roth kommer ganska långsamt fram mellan cirklarna och skjuter där. I mål! Sverige i OS-final! Sverige är minst silvermedaljörer! Sverige tar den femte medaljen! Sverige slår ut USA! Sverige vinner med 3-2 efter straffar! Och Maria Roth, den största av de stora, med Kim Martin avgör! Jasse, herre Jesus Jansson! Herre Jesus! Sverige slår ut USA!
Helt sanslöst. Och vilket lag de hade, namnen liksom. Oh. Martin, Roth, Pernilla, 16-årig Pernilla Wiberg och Erika Holst, Gunilla Andersson, det var ju... Mm. Ja, jag minns, vi satt ett gäng hockeygrabbar och skrek. Man har ju tidigare kanske haft en sån här syn på damhockey, du vet, här, speciellt på den tiden, tyckte att nej, men de har väl ingen chans där, och vad ska de dit och göra? Och så går man och slår i USA. Mm. Och vi satt en 8-10 stycken där, för det var ett OS-uppehåll, så vi var lediga. Vi satt ju tog någon öl eller två, och som vi skrek. Och vilket engagemang, alltså det var ju sånt drag när de avgjorde det där. Det är ett mäktigt minne.
Ja, det var ju, och jag bevakade ju Damkronorna 4 år tidigare också i Salt Lake City. Och då var det nästan, alltså det var ju en light-variant av det här. För då tog Sverige brons efter en mirakulös match. Då var ju Kim Martin bara 16 år.
Mm, just det.
Och gjorde en monstermatch. Och Sverige tog sensationellt brons då mot Finland. Så då var nästan LG och jag i tårar där. Mm. Men det var bara ett embryo till det här.
Det var ju också som en liten revansch då, om man uttrycker sig på det sättet, för herrlagets sätt att dundra ur i Salt Lake City, så blev ju dammedaljen. Mm. Blev ju ändå någonting att glädjas åt där innan hockeygänget åkte hem, va?
Men när, du var förbannad.
När jag lyssnar på det här och jobbar med den här dokumentationen, så jag glömt bort faktiskt.
Mm. Att du var så förbannad.
Nej, men den här oerhörda grejen att de får slå om en straff.
Ja.
Och
för att hon inte stod på
mållinjen. Ja, visst, det måste varit något direktiv eller någonting då som
det
inte...
Det känns
kanske
som fotboll med, eller?
Ja, och det är ju en stund från det att de
tar pucken till det att...
Nej, men ingenting.
Vad man kommer ihåg. Verkligen. Från saker och ting. Man Verkligen. Kommer ihåg... målen vi gjorde på straffarna.
Ja.
Jag kommer inte ihåg matchen. Nej.
Men det är ju det här spelet,
spännande såklart.
Det är ju det här spelet 5-3 som USA har i princip i 2 minuter när Kim Martin är. Men det är klart att hon kunde ju lätt sno Honkens uttryck, va? För det visslar ju i stolparna hela tiden och pucken var på mållin och alla kastas och alla gapar och skrek, och det var ju otroligt dramatiskt. Men hennes insats här, att alltså det är ju i sig egentligen bragguls.
Ja, vi ska ju veta det, att det är det här som leder fram till. Hon blev ju, ni kommer ihåg på hockeygalan, hon blev ju utsedd till, när Lidström blev utsedd till, så hon blev utsedd till den främsta kvinnliga spelaren genom tiderna.
Ja.
Kim Martin. För hon, så hon är ju en riktig hjälte.
Ja, verkligen.
Och hon är kärleksbombad i sporthuset. Mm, ja. Kim själv i avsnitt, kan det vara 255?
Jag undrar om ni tror 250
men jag kan inte
kolla 255, ja, jag tror det kan
var det inte 254?
Men,
men sen tyckte jag det var fint också när man hyllades, när man kom hem då, herrarna och damerna. Så för silvret, för guldet tillsammans.
Det var jättehäftigt, jag hade varit med och liknande. Och det är så kul att det är så många som bryr sig om oss. Det har inte riktigt varit så förut, men nu känns det som att det är ett genombrott.
Du, har du någonsin sett så mycket svenska flaggor på en och samma gång?
Nej, jag tror nog inte det.
Det är helt otroligt. Medborgarplatsen, det är bara ett stort gult blått hav. Tack så mycket, Kim Martin.
Tack.
Men vi ska säga det också, om Damkronan bara ska göra en överblick. För det var ju en storhetstid det här hela vägen egentligen från 2002 som jag pratade om. Till och med 2007 till och med. Det var två VM-medaljer också. Jag tror det var två brons, va? Och det var ju Kim Martin, det var Maria Roth som avgjorde här. Det var Erika Holst.
Och glöm inte Peter Lander, tränaren under alla de här säsongerna också. Exakt. Som la en grund och gjorde ett jättejobb.
Sen har det varit betydligt tuffare. Till det senaste olympiska spelet som jag också bevakade Damkronan så fick de ju kvala för att komma in i turneringen till Peking. Men togs ändå till kvartsfinal. Men det var ju nätt och jämnt och det har varit kvartsfinalnivå kan man säga de senaste stora mästerskapen. Det är där Sverige har fastnat. Och nästa VM kommer om två veckor. Då startar det i USA. Ja. Så då får vi se om Sverige. Men det verkar väldigt svårt att passera kvartsfinalstadiet nivåmässigt. Så Damkronan har ju
Men det kommer.
Tappat.
Ser du under
Jo, de tog ju silver. Ja.
De kommer ju.
Ja, U18 tog silver förra året.
Mm. Mm. Men alltså att Sverige slår ut USA i en semifinal för att nå en final i ett olympiskt spel i ishockey för damer. Det är alltså, en sån dignitet att vi måste nästan börja prata om Miracle on Ice 1980, USAs college-spelare slog Sovjetunionen. Alltså Malmö FF som svenska mästare i fotboll på här sidan skulle slå ut Manchester City alltså.
Eller att Tre Kronor vann över dåvarande Sovjet liksom.
Ja, alltså, exakt. Ja, exakt. Det var ju nästan... eller att Belarus slog Sverige.
Ja, just det. Ja.
Där dog samtalet.
Det som då hette Vitryssland.
Ja, så var det.
Luleå har vunnit guld igen. Och som ofta förr, 3-0 i matcher i finalserien. Luleå, svenska mästare. Giganten i svensk damhockey bevisar sig igen.
Nej, men såklart. Vi uppmärksammar och gratulerar dynastin i den svenska damhockeyligan Luleå Hockey som vinner i tre raka finalmatcher mot Modo.
Mm, och det passar ju bra att kasta in det här direkt efter kärleksbombningen utav Damkronorna. Vi hoppas ju att svensk damishockey ska leva upp mer och mer apropå att det är VM snart. Men Luleå driver ju det hela även om det är många finska stjärnor i laget, det känner vi till. Sex raka SM-guld. Vi ska säga det också apropå sex raka SM-guld att finalerna 2020, pandemisäsongen, spelades ju aldrig färdigt och det var ju speciellt för HV ledde ju faktiskt den finalen. Och så bröt man mitt i.
Ja, just det.
Så sex raka är lite sanning med modifikation. Får sätta lite
formellt sett är det ju sex raka eftersom man bröt den säsongen. Så det är formellt korrekt. En not bara om Luleå Hockeys, får jag säga, överlägsenhet i den svenska damhockeyligan i just nu. Numerära underlägen under säsongen. Totalt 7 insläppta mål i numerärt underläge. De har gjort 9.
Mm. Också apropå Damkronorna.
Slut på diskussion.
Som gjorde viktigt mål i numerärt underläge.
Det gjorde jag med. Ja.
Vi hörde förresten Pelle Bäckman här från SVTs finalsändning. SVT som sänder riktigt mycket och imponerande från svenska damhockeyligan. SM-slutspelen rullar ju igång nu, flera sporter. Vi skickar in också innebandy nu, där det på herrsidan varit ovanligt jämnt, noterar vi den här säsongen i toppen med Storvreta, Falun, Pixbo och Växjö. Mm. Men det är alltid Storvreta och Falun som vinner. Det är ju 15 år i rad.
Det är faktiskt så att den senaste gången en annan klubb än Storvreta Falun vann på herrsidan innebandy, det var 2009. Så du har rätt på 15 år.
Vilka var det då?
Ja, det var faktiskt AIK innebandy. Jag nämner det gärna för jag var med på ett hörn där. Ja. Så det var en bra dag. Det var senast jag hade en riktigt bra dag. 15 år sedan. Ja.
Ja. Och så är bandyslutspelet ju avgjort i Västerås i helgen. Och dubbla grattis får vi säga till Villa Lidköping, mästare på både dam- och herrsidan efter dubbla finalsegrar ju mot Västerås.
Ska vi få ett avgörande här istället till fördel för Villa Lidköping? Det är Löfstedt där ute på kanten, får in den här bollen. Och täckande spelare är returen ut till Villa. Så kommer en ny våg och kan avgöra. Villa Lidköping! Ja. Och det är mål! Det är mål! Det är SM-guld till Villa Lidköping!
Edlund!
Naturligtvis! Kristoffer Edlund! Och planen stormas här utav entusiastiska supportrar. i den mest galna SM-finalen vi har sett.
Helt sjukt.
Ja, men vilket drama. Det största genom tiderna till och med, sa ju Chris Härnestam här i Sveriges Television.
Ja.
I herrfinalen alltså här med Kristoffer Edlunds avgörande i förlängningen. Efter att VSK gjort mål i sista sekunderna av ordinarie tid. Det var ju det som gjorde att det blev så oerhört speciellt där.
Men alltså, vi måste ju passa på. Vi hörde ju här också när vi pratade om OS i Turin här tidigare. Men Chris Härnestam på SVT alltså. Dels en underbar språkbehandling. Jag vill verkligen plussa för det. Och mångfalden. Han undrar hur många år sedan han passerade 100 sporter kommenterade.
Bra Chris. Bra jobbat Chris och bra Villa Lidköping som ju haft en storhetsperiod sedan 2019 då de tog sitt första guld och nu är de störst både på herr- och damsidan. Och vill tacka er där ute också förstås som hör av er varje vecka till oss. Intro till exempel, Anders Källstrand, Mats Jonsson, Rickard Ljung, Andre Törnqvist, Björn Lundberg, Patrik Larsson. Vi finns ju på sociala medier, Twitter, Instagram, X, Facebook, allt vad det heter. Och vår hemsida sportersupodcast.se.
Men har han inte hört sig av än, Brynäs Anders, i glada Hudik.
Anders Nilsson 1, ska vi kalla honom det? Ja, eller 2, eller 3. Vi har ju fler Anders Nilsson.
Ja. Inte hört av.
Jo.
Ja! Ja! Ja!
Jag är ledsen att jag inte kommer med något tips förrän nu, säger han. Men som brynäsare har ju ansett att seriesegern har varit vår från start, skriver jag lite ödmjukt. Han är kaxig nu när de spelar hockeyallsvenskan. Det var deppigare när det var SHL. Ja. Men han skriver det att Brynäs Nybro, jag tippar 4-2 i matcher till Brynäs. Jag anser att Brynäs är det bättre laget. Åh, tusan. Men Tommy Samuelsson har en räv bakom örat. Jag skulle inte bli förvånad om han ställer till det lite för mitt kära Brynäs. Men det är 4-2 låter väl lite i tajtaste laget, eller vad säger du, Sanny?
Ja, nej, det blir 4-1 har jag sagt, men jag tror nog att det blir 4-0. Mm.
Men vilket lag kan utmana Brynäs?
AIKs tyngd kommer kunna göra det, tror jag. Djurgårdens potential finns där också. Södertälje pulserar där, så det är väl de lagen.
Stopp, stopp. Har vi inte glömt att dra en lapp?
Ja, man kan tro det.
Där är påsen! Ja. Där är påsen!
Men jag kastar iväg den.
Nej.
För ämnet är förbestämt den här gången. Jag har fått en passning från en speciell historieberättare inför den allsvenska fotbollspremiären som ju kommer faktiskt bara 2 dagar efter nästa avsnitt, alltså lördag den 30 mars. Och därför sätter vi redaktionen...
Det är mitt i påskafton premiär alltså.
Exakt, redaktionen har tagit beslutet. Jag vet inte riktigt om du var inblandad, Lasse, men...
Nej, jag hade aldrig kastat kärlekspåsen på det
att, viset. Rubriken på kärleksbombningen nästa vecka blir premiärer.
Jaha, och vem är det som bjuds in då?
Det får du se.
Jaha, okej. Okay. Då ser vi fram emot det. Och då blir det en mer djupgående snack också om allsvenska säsongen, kan vi tro.
Ja, men då tar vi det stora uppsnacket.
Inte bara om premiärmatcher, utan vi pratar allsvenskan.
Det är då jag ska ha mitt Älvsborgs tips.
Ja, okej. Okay. Allsvenskan fyller ju 100 år i år efter premiärsäsongen.
Det gör att det blir extra historiens vingslag på premiär.
Ja, det får man ändå säga. Och då kan vi nästa vecka förhoppningsvis prata om Lukas Bergvall. Det finns inte så många månader för fotbollskonnoisseurer att följa honom i svensk fotboll.
Han såg oerhört bra ut i Svenska cupen. Starkt bidragen till att Djurgården har gått till final mot Malmö FF efter ett drama mot AIK i semifinalen.
Hugo Larsson dominerade allsvenskan när han försvann från Malmö FF förra året och nu kommer 18-årige Bergvall. Mm. Så att vill man se en fotbollsunderhållning på hemmaplan och gilla fotboll så kan man gå och titta på honom. Landslaget, apropå premiärer, första matchen med Jon Dahl Tomasson, the Danish man that only speaks English with Swedish media, som alltså spelar samma dag podden kommer ut här. Mot Portugal på bortaplan. Det är hans första match som ansvarig förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget på här sidan. Det ska vi följa upp och kolla på också. Men vi snackar fotboll och det blir mycket av det nästa vecka. Nu undrar jag vad det blir för supportlåt den här veckan.
Ja, men då kopplar vi till premiären. Det är nu bara 9 dagar bort och det är Stefan Sandberg som önskar IFK Norrköpings inmarschlåt. Den har inte så många år på nacken. Det är ju Markus Krunegård. Den otroligt fina hyllningen skriver Sandberg till IFK Norrköping och hela staden Norrköping som man hör inför varje hemmamatch. Så vi får se hur det går för Norrköping i år. De har ju Andreas Alm som är ny tränare den här säsongen. Den senaste guldtränaren var ju annars en viss Jan Andersson. Jajamän. Det var ju du som refererade guldmålet 2015, Lasse, ifrån Traustason, islänningen.
Ja, just det. Jag tror, då sa vi Traustason. Han har blivit Traustason nu. Men det finns ju en del andra saker som ändras längs resans gång. Belarus blev ju av Vitryssland och nu säger vi ju Nederländerna om Holland.
Ja, precis. Det är jobbigt att uttalen ändras där under spelarnas karriär. Ja. Vad säger du, Sanny? Säger du Lemieux eller Lemieux exempelvis?
Mario Lemieux.
Mitt emellan.
Rätt svar är vi hörs om en vecka. Hej, hej.
Tack Sanny för att du var här i Sporthuset.
Allt lika roligt.
Nu sticker vi till Göteborg.
Ses vi där.
Det gör vi.
Och missa inte parkeringen på lördag.
Nej, just det. Det ser jag fram emot. Kan man få en kopp?
Du får en parkeringsbricka som du lägger i rutan.
Det är ännu bättre.
Hemgjorda.
Det är ännu bättre. Det är ännu bättre.
Jag känner mig en vecka.
Inga parkeringsbekymmer, det är ju...
Hej då!
Inget strul, bara kul. Hej!
Genom folkparken, bron över strömmen, upp för backen till god vän. Håller din hand som när jag var liten och du var allt. Länge sen och kul att se dig igen, som om ingenting har hänt. Allt som har hänt känns när jag ser dig. Allting som har hänt känns när jag ser dig. Stjärnan där jag kommer från lyser alltid blå. När allt är natt, när allt är svart, är det dig jag tänker på. Den här stan är ingen stad, det är mitt sätt. Leva mitt sätt att vara. Denna stad, ett liv, ett lag, mitt sätt att vara. Förbi fängelset, förbi kyrkogården, vårens första sol. Håller din hand som när jag var liten och du var allt. Nyss var det andra, nu är det vi. Det här är våran tid. Allt som har hänt känns när jag ser dig. Allting som har hänt känns när jag ser dig. Stjärnan där är alltid blå. När allt är natt, när allt är svart, är det dig jag tänker på. Den här stan är ingen stad, det är mitt sätt att leva, mitt sätt att vara. Den här stan är ett liv, ett lag. Stjärnan där jag kommer från lyser alltid blå. När allt är natt, när allt är svart, är det dig jag tänker på. Stan är ingen stan, det är mitt sätt att leva, mitt sätt att vara. Den här stan är ingen stan, det är mitt sätt att leva, mitt sätt att vara. Den här stan, ett liv, ett lag, mitt sätt att vara.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford Tough, Built Ford Proud.